Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Om du hade varit tvungen att välja en känd person som du hade trott du kunde göra en hel podd från.
Men gud.
Jag vågar inte säga någonting nu heller när den jävla inspelningen
igång. Alltså. Man vet aldrig vad hon tar med innan.
Nej, precis.
Då säger vi varmt välkomna tillbaka till Göteborgspostens fotbollspodd 031 Fotboll, eller den är väl fortfarande namnlös, Filip Rolén.
Den är fortfarande namnlös. Robert Laul har inte... Jo, han har synts till i huset nu, men jag tror inte han är poddredo än. Så vi väntar på att han ska lösa namnet. Han och vår chef Jocke Magné, som är på pappaledighet och är lite tillbaka i januari eller någonting. Så vi kanske får vänta till 2023 innan vi har ett namn. Men det som förvånar mig allra mest här idag är att du sitter i studion igen. Du tog väl farväl senast?
Ja, jag vet inte vad det var som hände här. Jag tog ju mitt hjärtliga farväl där, men antagligen är det väl folk högre upp i huset i hierarkin vad både du och jag är som tycker att jag ska sitta här igen, för annars hade du suttit här själv och det hade blivit otroligt hemskt för dig.
Ja, det hade blivit otroligt hemskt för lyssnarna också, tror jag. Så ja, men jag är tacksam för att du är här, och det verkar som att du verkligen vill kämpa dig in i den här podden, så du kanske blir ett stående inslag till slut ändå.
Ja, vem vet, jag kanske kan göra en sån transfer där och komma in i just poddgruppen här igen. Men kanske hänger löst till nästa vecka, vi får se.
Ja.
Jag säger inte farväl igen, jag säger bara på återseende.
Ja, det är bra.
Och den här veckan, det har visserligen varit både allsvenska matcher och kuppen, men eftersom du ändå är den som bestämmer här, så har du bestämt att det blir kuppbonanza i veckans podd.
Ja, men det blir det, och framförallt är det kanske för att jag själv var ju ledig i helgen och iväg på lite grejer.
Medans jag jobbade.
Ja. För en gång skulle de byta roller. Alltså. Så jag såg inte så jävla mycket av matcherna i helgen. Det var lite 30-årsfirande både för min syster och en polare sen på lördagen och en på fredagen. Och sådär. Så det var full rulle.
Vill du ens berätta för lyssnarna hur du mådde söndag morgon då? Eller?
Det var tungt, det var det. Men det var ändå inte fruktansvärt. Jag har varit med om värre, men... klart att en trevlig trip till Danmark, det tar på krafterna.
Då vet vi alla hur du mådde där.
Ja, men det var inte så farligt. Men nej, jag såg inte så mycket av veckan. Jag har kollats på höjdpunkter och lite sådär. Men kuppen däremot har vi ju sett mer av. Men vi gör väl en recap lite sådär på det som hände i serien också. Men fokus på kuppen som ändå, det har varit kuppfest här, får vi väl säga.
Men vi börjar med dina klassiska spaningar då. Vad har du sett där som ingen annan har sett i fotbollssverige?
Ja, precis. Är det någonting, höll jag på att säga. Men som ingen annan har sett. Det är det absolut inte. Det finns inte den här veckan, inte hos mig i alla fall. Men du hade väl en liten rolig från Blåvitts match där mot Sirius i söndags, var det väl?
Jajamensan, då satt jag på Gamla Ullevi, så jag missade ju det här. Men jag såg ju senare på Twitter och olika sociala medier att Abundance Salau hade helt enkelt, inte själv då, som ändå spelar matchen, men någon hade då suttit på läktaren, inloggat på hans Instagram och sänt delar av matchen. Vilket antagligen han har fått höra efteråt av både de som äger rättigheter och IFK Göteborg, vågar jag lova.
Ja, det känns väl ganska troligt kanske. Men det är ju fantastiskt grepp ju.
Det är det verkligen, ja. Tänk att följa honom och så bjuder han på en egen liten fullstream från matchen.
Ja, ja, det är ju magiskt. Och jag gissar att många av hans närmaste kanske inte befinner sig i Sverige med tanke på att han är från Afrika. Så där fick de kanske en glimt av det. Och jag vet inte hur liksom stort... jag tror inte allsvenskan är superstort där nere. Så det var väl härligt att han gjorde det. Det är kul grepp tycker jag i alla fall.
Vi sände under ett gäng matcher då och då på GP-sporterna. Så vi kanske ska leta upp hans kameraman och se om han vill knäcka lite extra.
Ja, varför inte? Varför inte? Låter som ett genidrag.
Tycker du att vi ska gå in på Svenska Cupen då, eller har du någon spaning du vill bjussa lyssnarna
på? Nej, inte spaning så här, men jag tycker väl ändå vi brukar ju liksom svepa över det som händer i svensk fotboll i stort, och den här veckan som gick så går det ju liksom inte att bortse från det som hände i Stockholmsderbyt mellan AIK och Hammarby. En fantastisk underhållande toppmatch, den såg jag faktiskt när jag höll på att återhämta mig. Som bjöd på stor underhållning, publikfest. Det var väl årets bästa publiksiffra i Allsvenskan, över 45 000 åskådare. Men som slutade på ett väldigt tragiskt sätt där åskådare eller huliganer eller vad vi ska kalla dem drabbar samman inne på arenan i ett fullskaligt slagsmål, och där det kastas pyroteknik och stolar och skit åt båda håll, och där man liksom också kan se på tv-bilder och sådär att det fanns barn i närheten och sådär. Det har varit en debatt i veckan här, bland annat då vår kollega Robert Laul och medieprofil Thomas Wilbach där, och vi behöver inte gå in närmare på det, men man kan väl bara konstatera att jag tycker det är väldigt, väldigt tragiskt att se för svensk fotboll att det sker. Min uppfattning är ju att när man själv växte upp och sådär, början på 2000-talet och slutet på 90-talet, att det hände mer skit runt arenorna och sådär, men att vi har varit rätt så förskonade ändå från den typen av förseelser, alltså grova händelser inne på arenorna. Så det här var, även om det var något, har varit ett par mellan Malmö och AIK och sådär, så det här var ändå något annat tycker jag. Det var väldigt tragiskt att se. Och det är bara att hoppas att de som ställer till det här och förstör för så många, att de bara lagförs och egentligen aldrig mer får beträda en fotbollsarena. Jag vet inte vad din uppfattning är av det, om du såg det och sådär.
Nej, jag kan väl bara säga att jag egentligen håller med dig där, att vi har ju varit ganska förskonade från det. Man vet ju att det pågår, men kanske inte alltid på arenorna, när vissa lag spelar mot varandra, att man möts och helt enkelt slåss lite. Men när det kommer in på arenorna så blandar du in folk som inte har skrivit på eller vill delta i just den här biten, och då blir det ju väldigt problematiskt. Så förhoppningsvis de som nu vill göra detta, även om det kanske inte är de bästa idéerna, fortsätter göra det utanför arenorna.
Ja, framförallt. Helst ska man inte slåss alls såklart, men som sagt, när det är barnfamiljer, och det handlar också om att vi ska uppfostra nästa generations supportrar, och det de ska få se är ju den fantastiska stämningen som supportrarna skapar och fotbollen och den gemenskapen som det bygger, inte ta del av sådana fruktansvärda scener. Så hoppas att vi slipper se mer sånt här i Allsvenskan.
Vi släpper helt enkelt det, går direkt in på kuppen och våra lag, och du avslutar med att säga att det var fruktansvärda scener, och det var det väl nästan om man håller på rödblått också, när de ställdes mot Lindome.
Nej, nu får du skärpa till dig. Onsala. Du tänker för mycket på Lindome, eftersom det har varit så Lindome-inspirerat i ÖIS här under de senaste.
Och att jag under min semester dessutom stötte på Dan Ivarsson.
Jaså, ja, men det får du ju dra en liten, var det något gött snack eller?
Nej, jag satt och tittade på min brorson som faktiskt bor i Västerås, spelar i Skiljebo tror jag de heter faktiskt, mötte ett lag från Mölndal. Jag sitter på någon träläktare mitt ute i ödemarken runt Uddevalla någonstans, och vem kliver förbi om inte Dan Ivarsson? En nätt liten nickning med huvudet och sen gick han vidare.
Ja, jag förstår honom. Jag hade gjort likadant om jag mötte dig på en idrottsplats.
Men ÖIS i vart fall.
ÖIS i vart fall. Ja, jo, men det var det. Och det var man väl inte riktigt beredd på. Med tanke på hur starka de har varit på sistone i serien. De spelade ju kryss mot Västerås, hämtade upp igen där i den serieomgången sen senast vi spelade in podd. Och har sett ju närmast orubbliga ut där. Sen åker de ner till Onsala. Måste säga också att vi var ju där och sände, jag och kollega Alexander Olausson och Thomas Johansson, fotograf. Fantastisk inramning. Alltså, gud vad man älskar Svenska Cupen och det här när de mindre lagen får chansen att möta de lite större. Och det var verkligen mycket folk på plats och härlig stämning och mycket kids och liksom familj och sådär. Det var väldigt stort, man märkte det väldigt stort för Onsala. Det märkte man också på deras firande efter den här 3-1-segen. Jäklar vilken häftig händelse för orten och för laget. Men ÖIS då, alltså, nej, det var... Brynja matchar inte riktigt, tränare Brynja Gunnarsson matchar inte riktigt det bästa laget, utan valde att lufta några spelare. Niklas Bärkroth och Herman Sjögrell fick exempelvis starta, Alexander Ahl Holmström, Olle Johan som spelar som inte har varit ordinarie på slutet. Men de gör väl alltså så här, en okej insats offensivt i kanske 60 minuter. Sen hamnar de i underläge 1-3, eller under 1-2 hamnar underläge 1-3. Och efter det så är det en, det vill jag faktiskt kalla en pinsam forcering. Det är så svagt. De har ett avslut, Anton Andreasson i stolpen, men utöver det så dog de egentligen fullständigt. Och ÖIS återigen, vi har sagt det några gånger tidigare om ÖIS och Svenska Cupen, att det, de är lite av experter på fiaskon där.
Tror du att det är en dum idé egentligen av lag på superettanivå att lufta truppen lite för mycket i kuppen? För att det skiljer kanske inte så jäkla mycket egentligen på de här lagen.
Nu tyckte jag du sa superettan.
Det kanske jag gjorde också. Jag vet inte.
Nej, men det är samtidigt så här. Hade det Onsala spelat division 1, då hade jag kanske varit lite mer varsam. Eller hade tänkt mig att man skulle kunna vara lite mer varsam. Men samtidigt skiljer ju ändå två divisioner. Även om det kanske hade varit större skillnad med ett allsvenskt, alltså så här. Men det skiljer två divisioner och jag tycker man ska vara, det är lätt att se det på pappret bara, ja men vad fan, Onsala eller som Blåvitt åker ner mot Torn, så här, man kan bara sätta in B-laget liksom, så ska det lösa sig ändå.
Och det har vi ju sett många gånger hur det brukar sluta.
Ja men precis, och det handlar ju, som jag pratade med Anton Lantz efter matchen, som ja, han stod ju för en jätteblunder fram till Onsalas 2-0-mål när han slog ett uppspel rakt i gapet på dem och gav dem i princip det 2-0-målet. Men han sa det att motivation slår klass, samtidigt så vill ju ÖIS-lägret inte hävda att det handlade om någon slags underskattning eller brist på inställning och sådär. Men undermedvetet så tror jag det, när du ser att de som vanligtvis inte spelar från start, att de startar, även om det är bra spelare, du ser ändå att ja, men vi tar ner det lite. Det blir säkerligen undermedvetet lite så att ja, men vi ska lösa detta. Alltså, de är människor, det är klart att man tänker nog den tanken, men jag känner att nu var det väl inte jättemånga lag hittills, det är ett par lag som ska spela här i den här torsdagen då när vi spelar in också, men det har väl inte varit några jättemycket så smällkarameller eller skrällar sådär från mindre lag, så de flesta har väl löst det, men ÖIS löste inte det och de gjorde en undermålig insats sammantaget.
Det hade väl nästan varit befriande att någon gång få höra någon spelare i något lag, oavsett sport på elitnivå, som faktiskt erkänner att man underskattade motståndarna. För jag menar, titta på ÖIS ändå, som du säger, att man roterar lite med startelva, det ska ju egentligen inte gå att förlora, så det måste ju handla om underskattning.
Ja, nej, det ska inte gå att förlora. De är ju bättre på varenda plats, även om de spelar med sitt liksom reservlag, om vi ska kalla det det. Samt har svårt att kalla också spelare som Bärkroth, Sjögrell, Ahl Holmström, Sadiku, alltså kalla dem för reserver.
Ja, med de du nämner där så ska ju inte ÖIS kunna förlora sån här match. Så nej, det måste helt enkelt varit motivationsbrist.
Ja, nej, men jag håller med. Jag hade gärna sett Gustav Lundgren i Gais. Han var ju faktiskt öppen i en halvtidsintervju där när Gais förlorade mot Torn så här i ettan södra. Det var ju deras andra förlust blott då på säsongen. Han sa ju faktiskt i den halvtidsintervju med Sportexpressen där att men vi har pratat mycket om att vi inte ska underskatta dem, men det känns som att vi gör det lite så. Han inte fullt ut, men han var ändå där och touchade på det. Samtidigt förstår jag, det låter illa i supportras öron och sådär, man står och säger ja, men vi tog nog lite lätt på det här. Det får man ju inte göra heller, men jag tror ändå de flesta förstår att lite underskattning handlar nog om trots allt.
ÖIS och flera andra klubbar i vår region har ju tittat på sistone lite mer mot lägre divisioner för att hitta lite olika fynd, och i den här matchen när du satt där som expert, eller om du stod upp, så har du ändå hittat en spelare som du tror kanske finns på någons radar nu eller?
Ja, men lite
Scout
så.
Scout Filip Trollén.
Ja, är mitt nästa uppdrag. Ja.
Hör ni det, klubbarna?
Ja, jag vet inte om det hade varit så lyckat. Men nej, men man studsar ju till lite. Sen är det klart att man kanske blir lite... när man tittar på den här matchen så har man mest fokus på ÖIS eftersom det är vårt lag som vi bevakar och sådär. Men man blir lite präglad kanske av två mål den här killen gör. Hugo Lindström heter han i alla fall, offensiv spelare i Onsala, som jag tyckte hade otroligt fint driv och hans avslut till 1-0. Alltså det är hög klass på det. Han kommer fri med Valinda liksom och bara drar upp den i nättaket hur säkert som helst. Och sen är han påpasslig behärskan, han sätter 3-1 målet också. Kollade lite statistik och sådär. Han har inte gjort jättemycket poäng eller mål i tvåan den här säsongen. Men han är bara 18 år. Jag tror han spelar i Lerkil som är ännu lägre ner i divisionerna ganska nyligen. Så om han växer till sig något år till i Onsala så skulle jag inte bli förvånad om vi hittar honom i någon superettanklubb kanske inom ett par år. Han är som sagt bara 18 år och tyckte han visade på väldigt fin potential. Och jag måste säga att det var många spelare i Onsala jag tyckte var jäkligt bra. Alltså som när de får spela i det tempot som de själva behärskar så är man bra på det. Men nej, återigen, ÖIS insats och vad ÖIS håller på med i Svenska Cupen är ju inte första gången de sjabblar till det så här liksom.
Vi skriver helt enkelt ner Hugo Lindström på en lapp här och så spikar vi upp den på ditt bord här vid GP-huset och så ser vi om 2-3 år var han hamnar.
Ja, vi får se. Så sätter vi ett betyg på mig där som scout utifrån det då.
Hur tror du att det här kommer påverka ÖIS säsongsavslutning nu i serien då? Du har varit inne på det, de har gått nästan som tåget och i vart fall inte förlorat många matcher på sistone. Efter den här smällen så kanske det tar styggt.
Kanske, man vet inte. Alltså det kan ju bli att man bara borstar av sig det i en engångsförhändelse och att man upp på hästen igen, vinner kanske mot Landskrona som väntar härnäst, jätteviktig match i Superettan mellan två bottenlag. Men det kan också bli att att man tappar lite momentum, man tappar det där goa flowet som man har där man hela tiden har kommit tillbaka, rest sig, fått med sig poäng i varje match och nu förlorar ganska i slutändan, faktiskt ganska tydligt så förlorar man ju den här matchen. Och det är klart att det måste ändå förvirra dem lite och liksom chocka dem lite trots att man då spelar med lite reservbetonat lag. Men det blev väldigt viktiga dagar här i alla fall för Brynjar och för laget och hela ledarstaben att man ser till att hantera detta på rätt sätt. För det var inte så heller att det bara är en förlust, utan det var ju en hel del tillresta ÖIS-supportrar nere i Onsala och de är trötta på det här och ser att man åker ut mot Division 3-lag Lödde 2020. Man är nära att åka ut mot Division 2-lag Mjölby i fjol och tar sig vidare efter förlängning. Och man har 2017 med Lands, då åkte man ut mot två. Alltså det är ju pissgäng på pappret man åker ut mot som man inte ska förlora mot. Och det märktes på supportarna också. Det var otroligt frustrerat på ÖIS läktare där. Och det var hårda ord mot spelarna när de går dit. Och det där...
Där såg man ju också, i varje fall jag såg det lite på eran sändning. Och det såg ju ut som att spelarna faktiskt stod på ganska behörigt avstånd den här gången. Så det kändes ju som att det var mer frostigt än vad det kanske brukar vara.
Ja, det var verkligen så. Jag tänkte någon kanske ändå går fram. Du vet, man brukar se att någon vill fram och ta snacket när det är den typen av temperament liksom. Men det var ingen som riktigt, Herman Sjögrell var väl den som var närmast, han pekade lite på emblemet där, ville visa att de brinner här och de förstår, men annars stod de mest och kikade där. Samtidigt förstår jag det är väl inte orimligt att man tar det beslutet heller, för det är inte alltid det hjälper heller, vad ska man gå fram och säga i den stunden när det vräks ut besvikelse från supportrarna. Då kanske det är som Anton Andreas som var inne där i någon intervju med mig efteråt, att det kanske är mest liksom att man står och lyssnar och låter dem få ut den frustrationen de har. Men alla är ju människor och att stå och ta emot det där, det är också en sån grej som man ska ha med sig nu vidare till nästa match. Så det blir i alla fall väldigt, väldigt intressant att se hur de hanterar det här.
De scenerna slapp du se i vart fall när du var på plats på Gais, för där gissar att det var karnevalstämning, ordet som du älskar att beskriva stämningen med, för att det var ju minst sagt oväntat resultat.
Det var minst sagt oväntat och det var en helt annan stämning där. Jag kan ju nämna också att Fredrik Holmberg, Gais huvudtränare, han var ju på plats i Onsala också, smög in där. Han bor i Onsala och har ju tränat dem tidigare. Jag vet inte om han gjorde ett litet glädjeskutt där när ÖIS åkte ut med tanke på rivaliteten med Gais. Ja. Men eller i alla fall så var han väldigt sannolikt glad för Onsalas framgångar. Men han och hans Gais, de gjorde åt andra hållet då en superbragd, får vi väl ändå kalla det. Det är IFK Värnamo, allsvensk motstånd, ett Värnamo som mönstrade både Magashi, Oskar Johansson och Antonsson i startelvan. Det är ju deras i princip skarpaste lag. Och ändå så kliver Gais ut och gör en... ja, långa stunder vill jag kalla det, en formidabel insats. Och det sjuka är ju att Gais står som ettan lag. De roterar också väldigt mycket och visar ju, de var ju tydliga inför matchen att vi prioriterar seriespelet högst. Vi ska gå upp, det är det viktigaste, men det är kul att gå vidare i kuppen också. Men där har vi då spelare som verkligen tar chansen istället. Joakim Åberg tycker jag i början av matchen, han och Victor Alexandersson som inte har gjort någon stor säsong tidigare. Alexandersson, båda de med kombinationsspel tillsammans med Axel Henriksson som gjorde comeback, lyckades verkligen få fast bollen på mitten och gjorde så att Gais kunde etablera spel, var väldigt skickliga där. Och det gjorde att Gais kom ändå rätt så bra in i matchen även om Värnamo hade greppet första 10. Men de står upp väldigt, väldigt bra, tålmodigt, hotar med kontringar, hotar med etablerat anfallsspel, starka i försvaret. Värnamo skapar inte jättemycket chanser, men och till slut så vinner man också efter helt sjuk dramatik, får man ju också säga.
Ja, ja, och vad kände du när du fick se den här dramatiken då? För det känns ju på något sätt som ett väldigt gaisigt sätt att ta sig vidare.
Ja, kanske. Det var, men framförallt så var det ju, det visar ju verkligen att allt kan hända in i det sista. Värnamo tar ledningen på 1-0 på straff i 85.
Jag tror du börjar förbereda en plustext.
Du, jag hade den klar. Alltså i sin roll som journalist så är det ju den värsta mardrömmen som finns när det blir de här sena, just eftersom vi har ändå ambitionen att vi ska göra ut en text på slutsignal så att liksom lagens läsare ska kunna få det senast från matchen direkt.
Där fick du jobba helt enkelt.
Där fick jag jobba. Det var ändra rubriker och sådär. Det slutar ju då liksom att Mervan kliver in och Gais får straff. Netinho, det var ju otroligt mycket göteborgskt på planen. Jonathan Rashid var i Värnamos mål. Aydin Selkovic kom in i Värnamo. Netinho startade i Värnamo. Massa Gais och Häcken-historik, ÖIS-historik. Och sen så tar han på handen på Netinho, Mervan sätter straffen, Kargbo får snabb in i straffområdet. Han går till och med in, hinner gå ut och sen slår Mervan straffen.
Tänk om Mervan hade missat den enda.
Ja, ja, jag hade inte, då hade Michael Kargbo inte mått så bra. Men Mervan är iskall där, där visar han ju verkligen, det är ju det här Mervan är hemma för. Att göra de här sakerna för Gais i de tuffa lägena med maximal press. Och alltså det är svårt att slå en straff så direkt efter att du har satt den och sen ska du slå om den. Så han visar på kyla och tar matchen till förlängning. Och sen där får ju Värnamo med rött kort och Gais sätter in stöten. Kargbo trycker in 2-1 och sen stänger Mervan matchen med 3-1. Och jag var nog lite för Mervan galen i den matchen, för jag får jag ju faktiskt ta på mig.
En klassisk blunder
får man faktiskt säga. Men jag tänker väl att alla kan göra misstag, men det blir ju alltid lite extra när vi som är så exponerade då för omvärlden när vi gör de här missarna. För jag såg att vi pushade att Mervan gjorde hattrick och jag var helt hundra på att Mervan gjorde 2-1 målet också. Han var där och bökade runt.
Han var väldigt nära med fot.
Ja, och jag snackade lite med dem på läktaren, Spiken och Rolle där och även Magnus Sköldmark. Sköldmark sa också, fan, jag var också helt säker på att Mervan hade gjort det. Så jag var inte ensam om att tro det där, men det blev ju lite Mervan hattrick-hjälte. Sen var han ju hjälte ändå, men en klassisk blunder från min sida, helt klart.
Men det bästa du hittar på den här matchen måste ändå varit att Fidde Holmberg hittar någon succé-taktik. Inte i omklädningsrummet eller i något tränarrum, utan på klassiskt dass satt han och snackade med Jonas Lindberg, va?
Ja, det gjorde han.
Två genier i samspråk på dass.
Ja, det får man säga. Det är ju, ja, men såna, jag uppskattar verkligen det där att Fidde alltså delar med sig av en sån lite rolig detalj. Och det är, man kanske kan tycka att det är en oseriös text eller sådär, men jag tyckte det var lite roligt att han är så pissnödig i slutet av matchen. Mervan får slå om straffen, han måste hålla sig lite längre, och sen precis när det då är liksom att domaren blåser av det i förlängning, då rusar Fidde ut i katakomber på närmaste toalett. Det lät på honom som att det var, ja, det var total kris alltså. Och får göra sina bestyr där. Jonas Lindberg dyker upp på toaletten bredvid, de har något snack där genom väggen, fattar jag det som. Och Fidde har ju då ändrat taktik i slutet av matchen. De droppade ner och spelade bara med en tia, flyttade fram ytterbackarna och så försökte fylla på för så mycket folk som möjligt för att kunna forcera. Och precis innan Fidde springer ut och pissar så får han Kenneth Gustafsson, assisterande tränare, frågar från flera spelare så här, ja, fortsätter vi nu så här eller backar vi tillbaka eller hur vill ni att vi gör? Och Kenneth står där och kan inte ge något svar, för Fidde är ju borta, han är ju på toaletten, och det dröjer väl av lite där. Det var ju väldigt kort paus innan förlängningen, så precis innan Gais då ska spela igång, eller matchen ska spelas igång igen, så kommer Fidde rusande där med beskedet, han och Lindberg snackat ihop sig lite där, och så säger han att nej, vi fortsätter, vi kör, och så får han ut det budskapet. Men det var nog i sista sekund. Men ja, det är på toaletten kanske genidragen görs, jag vet inte.
Förhoppningsvis fortsätter det här att han och Jonas Lindberg sitter där vägg i vägg på dass och hittar på en fler succé-taktiker för Gais.
Ja, det är kanske det som ska vara framgångsreceptet för dem. Kul är det i alla fall.
En annan spelare som du imponerades av är en 17-åring i backlinjen, Arnes, nu kommer jag att säga otroligt fel här, Karaklia.
Ja, men det var väl ändå bra. Jag ska säga, jag är inte helt säker på hur det där efter.
Ge oss ett försök själv nu.
Ja, Arnes Karaklia, jag tror man säger så. 17 år gammal, akademispelare i Gais, har gjort noll, nej han har inte gjort noll minuter. Han spelade mot Lindomen när Gais tog sig vidare från första kvalomgången i kuppen. De gick in där i och med att de spelade ettan. Då fick han chansen för start. Nu var Emin Grostanic sjuk och därför så valde Fidde Holmberg att starta med Arnes. Han har inget A-lagskontrakt, han har ett akademikontrakt som han skrev på i förra hösten om jag minns rätt. Men han gör första 10 minuterna, det var några situationer där han såg lite stabbig ut och tappade bollen i farligt läge någon gång sådär. Men sen växer han in i matchen på ett fantastiskt sätt, och jag tycker det syntes inte för fem öre att den killen var 17 år och knappt då har spelat någon riktig A-lagsfotboll, utan, och vi snackar Antonsson, Magasho, alltså det är ju inga lätta spelare om du kommer från en ettanklubb och dessutom inte har spelat A-lagsfotboll i ettan, så jag blev otroligt imponerad av honom, och så fint lugn och trygg med bollen, väldigt lång och gänglig, och sen sättet han tog fram bollen på var lite så som Johan Bångs på, faktiskt, om man får göra någon jämförelse så med unge killen i Blåvitt som har tagit sig fram där, hade samma mod där han liksom tog med den fram, slog en genomskärande passning som byggde ett Gais-anfall, så han gjorde en jäkligt fin insats. Dock var det ju nära att han höll på att bli syndabock i slutet, eftersom det var han som orsakade Värnamos straff som såg lite tveksam ut. Magashi, han sprang några steg och sen trillade han in i straffområdet, jag vet inte, det är möjligt att det var säkert straff, men Arnes själv var lite skeptisk, han tyckte att förseelsen var utanför och sådär. Men det hade ju varit alltså tufft ändå, 17-åringen gör en så fin match, och så hade det han hade kommit ihåg från den här matchen hade ju varit straffen, Gais hade åkt ur. Så för hans skull var man ju lite kanske extra glad, och alltså det var länge sedan som spelare som lös så mycket i ögonen som han gjorde när jag pratade med honom efteråt. Han hade flera blodiga sår i ansiktet, så han hade fått någon, om det var dobbar eller om det var någon boxning från Rashid eller så i ansiktet, men han sa ja, det var det så värt, och han firade så hårt redan när Gais fick den här straffen som Mervan satte sen, så jag tror han var otroligt lättad. Och jag tycker det är kul att se just unga spelare så här. Han tog i från tårna där. Gais är Sveriges bästa klubb. Det finns ingen bättre organisation än coach och spel. Alltså, och det, man blir så jävla glad att se den entusiasmen och den lyckan fatta den här kvällen för honom. Liksom, vad han kommer, den kommer han bära med sig för evigt. Och ja, det, sånt kan man bara glädjas åt att se. Så hade jag varit Magnus Sköldmark så hade jag nog ganska omgående, för det kan inte vara någon hög kostnad att signa upp han på ett A-lagskontrakt. Jag hade kastat fram ett avtal till honom.
Oj. Absolut. Ser man alltså.
Ja, men jag tycker det fanns så mycket kvalitet i honom så att...
Och för särskilt då med Gais, med tanke på att den klubbens ekonomi inte har varit den bästa de senaste åren, om man ligger där man ligger i näringskedjan, att faktiskt ha spelare från egna leden som uppenbarligen då ändå kan kliva in och prestera är ju otroligt viktigt om Gais lyckas få fram ett gäng sådana killar som faktiskt då dessutom brinner lite för klubben.
Ja, men precis. Och det är ju, alltså det har varit en jätteproblematik i Gais under lång tid att de får ju, visst de får upp några akademispelare, men de får inte upp några akademispelare som sätter några avtryck. Emin Grostanic är där, han har ju varit i akademin och han är ju nu en bärande spelare. Men liksom Donat, Seino Lahu som har sliter med korsbandsskador, Josef Hayad utlånat till Frölunda, han trodde man mycket på, blev inte så mycket av det. Noah Jatta, hypade som tusan, var provspelare i Leeds och sådär, nu är han i Lindome utlånad. Det har inte hänt så mycket där. Men nu har Gais två väldigt så lovande generationer på gång här i, om det är 05 och 03, och när jag lite snurr här, men jag tror det är de i alla fall. Och där finns flera killar som är väldigt lovande, och Arnes är en av dem. Och jag tror verkligen att det här är tillfälle för Gais nu när man också är ettan, kommer upp med god skjuts förhoppningsvis då. Om de håller hela vägen så ska de ju ta sig upp till Superettan, att börja liksom fasa in lite fler av de här unga killarna och tro på dem och visa att man är kapabel till att lyfta upp akademispelare som sen i nästa led också kan sätta avtryck. För det där bygger också något, alltså för supporterskap och fans eller sponsorer, allting sånt där. Har man egna produkter som kan vara det här Gais, den här Arnes, han har ju varit, han berättade att han har varit där i 11 år nu. Alltså få upp den typen av karaktärer, sånt boostar också klubbar och är viktigt liksom för identitetsbyggandet, att man faktiskt kan ha den typen av spelare. Så ja, förhoppningsvis för Gais så är det kanske början på något väldigt bra här, just med akademi och slussa upp unga och sådär.
Och helt ensam på läktaren var du inte, för du hade blåvitt besök också på läktarplats, har du berättat för mig.
Ja, det var mycket göteborgsk prägel där också. Det var en samling öjspelare, fyra var de väl, som satt där och kikade. Hejade ivrigt när Aydin Selkovic byttes in, så det var väl till att stötta gamla lagkompisen där. Men sen såg jag också längre bort hur Blåvitts scout Stig Torbjörnsson och David Vukovic var på plats och kikade lite. Inte lyckats ta reda på vem det var de tittade på, om det bara var allmänt att man var där och kikade på och liksom håller koll på vad som sker i närområdet, eller om det var någon specifik spelare i Gais eller Värnamo. Jag har ingen aning faktiskt. Och det är svårt också när jag tänkte så här, vem skulle det kunna vara? Vem skulle kunna vara aktuell? Ja, hade Axel Henriksson varit hel ett tag och så här, med tanke på vilken sjuk vår han har gjort, så är det väl en spelare som kanske skulle kunna vara aktuell. Men han gjorde ju comeback efter skada, spelade 35 minuter och så där. Jag vet inte. Men de var där i alla fall. Jag vet inte om du har någon bonusinfo kanske?
Jag har faktiskt det. Jag har kollat lite på detta och även de kanske hävdar lite att det var ett allmänt besök, så fanns det en förhoppning om att få närstudera Harun Ibrahim.
Det var
på nära håll.
Det var Harun.
Det är han som följs av. Det känns nästan som att varje klubb högre upp i hierarkin följer honom just nu.
Ja, så är det ju. Det har varit ett otroligt intresse och vad vi har förstått så har Häcken la ju ett bud i somras som Gais inte tyckte var tillräckligt bra. Det har varit utländskt intresse både från Norge och Danmark, och han har ju varit stekhet liksom. Men Gais valde att vila honom här, kanske också skydda honom från att någon sen klubb skulle vara där och se honom och hinna kasta in ett bud.
De hoppas att klubbarna glömmer bort honom nu.
Ja, lite så. Nej, men han har spelat mycket matcher och han har ju tidigare under sin Gais-sejour haft lite skadeproblem och sådär, så jag vet att de är varsamma med han, och han är en väldigt viktig spelare för dem. Så Fidde valde helt enkelt att sätta honom utanför truppen, men ja, det var väl inte helt förvånande att de var där och hade förhoppningar om att kika lite på Harun, men ja, de fick se många andra som gjorde det bra istället.
Då så, då släpper vi helt enkelt grönsvart och åker till lilla Älmhult där det höll på att bli ja, nästan en chock där för Häcken ju, som var otroligt illa ute och faktiskt var det i 95:e minuten till och med som segermålet kom.
95:e var det Romeo.
Och här var det ju inte så att det var liksom 17 juniorspelare Häcken ställde upp med direkt, utan det var ju faktiskt en etablerad elva som ändå kom till spel.
Ja, det var en etablerad elva. Sen var det ju, alltså det var inte den bästa elvan. Jeremejeff var inte ens med i truppen om jag minns rätt. Och,
men det är ändå en elva som ganska lätt ska slå division 3-laget.
Ja, ja, men absolut, det är det ju. Och om det var publikfest i Onsala så var det ju något alldeles extra i Älmhult. Faktiskt, när jag såg bilder därifrån och hur här, alltså det var svensk fotbollsidyll i sitt yttersta. Det var nästan, som jag förstod det, över 4-5 tusen åskådare där. Alltså Älmhult, division 3. Hela orten borde 11 tusen i, tror jag. Det var, ja, det är ju så magiskt att se och man blir så glad att de här små idrottsplatserna, de får leva upp och känna sig som något mycket större för en afton, och Sveriges just nu bästa lag kommer på besök och sådär, och dessutom då står upp bra, så kan också faktiskt lobba lite för, även om det är på en konkurrerande tidning, Marcus Leifby på Sportbladet skrev ett väldigt fint reportage därifrån som jag tycker är värt att läsa. Så ja, kuppfest verkligen, men prestationen Häcken, ja det var på håret alltså.
Men du fick i vart fall se Blair Turgott, West Ham-produkten, kliva in och göra ett mål. Och vad tror du det kan betyda för Messias där ute, att konkurrensen ändå kanske lite spetsas till nu när han kanske får lite självförtroende igen?
Jo, men alltså Turgott har gjort en hel del bra matcher, gjort en del pigga inhopp, några mål och sådär. Men sen Sana kom in så är ju känslan att Sana har tagit sig förbi den konkurrensen, och då är det ju alltid för den som blir lite bortpetad, om man får säga så.
Och han petar ju inte Jeremejeff heller direkt.
Nej, det kan vi slå fast att det kommer han inte göra. Och Uddenäs är på andra kanten, så Turgott är ju kanske fortfarande så ett alternativ att laborera med när det ska forceras eller om man vill förändra matchbilder och sådär. För hans del tror jag absolut att det är viktigt när man, just som jag sa där, blir den som blir bortpetad, att man visar att jag är här. Du påminner din tränare om att jag kan också leverera. Sen är det mot ett division 3-lag, men målen ska göras och det är ett målskyddsmål där han är på rätt plats och sådär. Så det är väl bara positivt för Häcken att han fick producera.
Och positivt för dig är att en av dina favoriter kom in och fick göra en jäkla fin insats återigen.
Ja, jag måste säga, du älskar Erik Friberg där i Häcken, men min favorit, alltså
den värsta konkurrenten till Erik Friberg är din favorit nästa, alltså.
Ja, riktigt värsta. Är han verkligen den värsta? Är det inte Simon och Samuel? Nej, kanske inte.
Det känns som Simon och Samuel är opetbara nästan. Så är det. Men förhoppningsvis är det Rygaard som försvinner.
Mikkel Rygaard. Fan, jag blev väldigt förtjust i honom redan första gången jag såg honom. Bolltouchen och de fina insticken och sådär. Och jag satt väl och hyllade honom stort här i början av våren. Och Linus och Laul, de slog ner lite. Han slarvar för mycket och det var mycket negg från deras håll.
Som sagt, scout troller. Såg det tidigt.
Nej, det var den som ska hyllas för det här. Det är Martin Eriksson som har snappat upp Mikkel Rygaard i Danmark. Att hitta en spelare som snart fyller 32 år och få hit honom med som fortfarande då verkar kunna utveckla så mycket som han har gjort. Att hitta den spelaren och hitta liksom en perfekt roll för honom i BK Häcken, där han är väldigt flexibel och kan gå runt och är otroligt skicklig i kombinationsspel sådär. Han har varit en verkligen nyckel för dem. Nu sitter han på bänken första halvlek, kommer in, står för två assist, bra precision på hörnan som Romeo nickar in, och aj, men han har en jäkla klass, och jag måste säga att det är lätt en av de mest underhållande spelarna, tycker jag. Alltså, det är inte dribblingar och sånt kanske, men det ser så jäkla enkelt och läckert ut när han spelar, så Jag tycker det är en fantastisk fotbollsspelare. Jag är väldigt imponerad av hans säsong och återigen Martin Eriksson, att man lyckas tillsammans med scout Hampus Andersson där, att de lyckas hitta honom, en 31-åring i, han kom väl från Polen nu tror jag närmast, va? Det är fingertoppskänsla.
Och lika lyrisk som du över det, lika lyrisk är jag av att Erik Friberg äntligen fick kliva ut från Messias frysbox och få vara med och spela lite mer än vad han brukar. Och han var ju kung på plan som vanligt.
Ja, det säger du, va?
Jajamensan. Och eftersom han ändå, jag har fått reda på att han ändå hörde min hyllning förra gången i podden, så kan jag nu säga till Erik Friberg att sluta jobba så mycket och ge mig den där sittningen du har lovat. Det är det måste här nu.
Ja, det är det fullt upp med bedsoffan?
Det är fullt upp hela tiden och han tvingar mig att göra andra personer som Messias själv, och imorgon ska jag faktiskt sätta mig med Sonkor, den nya talangen, den Gotia Cup-talangen som jag kallar honom. Så Erik Friberg gör allt för att undvika med det just nu.
Han vill inte vara med helt enkelt.
Jag tror att han egentligen väldigt gärna vill, men han spelar lite svår. Klassisk grepp.
Klassisk grepp. Så apropå Sonko där, han satt ju du också, när vi ändå hinner på hyllningstemat. Du hade varit på någon träning där du sa att han hade haft lekstuga, eller var det i Gotia du hade sett honom? Jag minns inte, men du, det var ju total...
Ja, men det, jag har sett honom på träning och jag är lite som du svag för talanger. Mm. Och han har ett otroligt jäkla driv och teknik med fötterna. Redan tagit som hand om av Tobias Särna bland annat, som har tagit samma roll i Häcken där. Men jag tror otroligt mycket på honom. Sen i det läget Häcken är i just nu, jagar SM-guld, absolut guldstrid, och varje match är otroligt viktig, så kommer det inte bli otroligt mycket speltid. Men när han väl får chansen, då kommer han visa upp det.
Ja, men jag har också bara sett han på ett par träningar, men jag håller med dig. Alltså, man ser ju ändå att där finns ju någonting väldigt spännande. Och han är fortfarande väldigt, väldigt ung, ska vi också med. Vad är han, 17 tror jag?
17 fortfarande,
ja. Så ja, det ska bli väldigt intressant att följa hans resa. Han fick väl en halvlek. Det var han tror jag som byttes ut mot Ryga. Jag såg inte hela Häckens match eftersom jag var på väg till Gamla Ullevi och Gais då, men jag vet faktiskt inte hur Sonkos halvlek såg ut där, men ja, han kommer säkert bli bra på sikt.
Det satt hårt inne i kuppen, men i Allsvenskan den toppar fortfarande Häcken och det rullar vidare här snart igen, och ser det ut som det kan bli en omgång där Häcken kanske gör ett litet ryck, eller?
Ja, det tror jag. De tuffar ju på väldigt fint. Körde över Värnamo 4-1. Värnamo hade två tuffa kvällar i Göteborg här senaste tiden. Men de vinner den matchen samtidigt som då Bajen kryssar och Djurgården vinner förvisso. Men Häcken har lite marginal nu. De har väl, vad är det, 2 eller 3 poäng ner till närmaste. Och nu möter de Degerfors hemma. Det ska ju bara vara 3 poäng med den positionen Häcken har, även om Degerfors kämpar för kontraktet. Samtidigt ska Djurgården upp och möta Sirius borta. Sirius är bra lag på hemmaplan. De är svåra att komma åt där, skickliga med bollen. Djurgården matchas hårt nu med Europaspelet och sådär. Hammarby ska åka ner till Norrköping, som visst, de imponerar ju inte och de har haft en dålig säsong och de tabbade sig senast mot Varberg i slutet. Men de har ju ändå lite mer vind i seglen, lite mer luft, och just när Norrköping ställs mot Stockholmslagen brukar alltid vara publikfest och sådär. Så det är en tuff utmaning för Bayern där också. Säg att de två tappar lite pinnar där, då har Häcken fasen skapat sig lite utrymme. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande att se den här omgången. Och någonstans är det väl också kanske Malmö och AIK sista chans att komma in i det. Malmö möter Elfsborg där och AIK ställs mot Sundsvall hemma. Men som jag ser det så är det väl de tre där uppe nu som ska göra upp om det, även om jag inte räknar bort de två andra helt heller. Men Anders Christiansen räknade väl bort Malmö själv. Han sa väl att nej, vi vinner inte guld i år. Helt körda är de nog inte, det är trots allt en tredjedel kvar, men Häcken kan sitta på en riktigt fin position. Det kan de också behöva, för det är många tuffa bortamatcher sen, men det ser lovande ut för gulsvart i guldstriden.
För herrarna i vart fall, för BK Häcken FF, nu hoppas jag att Robban hörde detta, så går det ju inte lika mycket på räls. Ingen cupmatch som herrarna haft, men 2 toppmatcher där det blev blandat resultat.
Ja, det... Och först var det ju Rosengård, den toppmatchen visat, och jag vet inte om det kom med.
Jag tror det klipptes bort, ja. För det spelas ju in samtidigt som matchen nästan spelades.
Först då var det mot Rosengård borta. Det var en match vi resonerade om att där måste Häcken gå för det. Vinner de den matchen så har de tajtat till det, då är de med på allvar. Förlorar de den matchen, då är det över.
ungefär så. Och de förlorade den matchen, gjorde ingen vidare insats. Jag tycker Rosengård var klart bättre så stora delar av den matchen. Även om Häcken kom in i lite bättre. Men nej, det var Rosengårds match helt klart. Och där känns det faktiskt som att BK Häckens säsong dör. Sen åker de och möter Kristianstad, vinner den matchen. Kristianstad också topplag, så det är ju en kamp där lite om placeringarna bakom guldplats. Finns det ju mycket att spela om liksom. Men nej, det där riktiga stinget i att det blir en guldstrid, det känns som att det är borta.
Det är ju trots allt 10 poäng fortfarande upp till Rosengård. Och det ska ju faktiskt inte gå. Det är ju till och med 5 poäng upp till Linköping som är 2. Så för Häckens del, man måste ju ta ganska mycket segrar på rad för faktiskt bli topp 2 till och med.
Ja, jo, de måste lägga på en rem verkligen. Och det är vissa matcher fortfarande damallsvenskan där det blir väldigt stora siffror och sådär, men det är tajtare nu för tiden alltså, och det känns som att det blir mer och mer för varje säsong som går. Det är tuffa matcher, det är svåra att komma liksom bara hämta in de här poängen, så det är en väldigt tuff utmaning för dem. Men nej, något guld, jag kan inte se hur det ska kunna bli något guld till Hisingen där.
Och sen ska de även ut och härja i Europa, vilket vanligtvis brukar ställa till det lite för svenska lag, både på dam- och herrsidan, när man inte har tillräckligt stora trupper för att hantera det.
Nej, så är det ju. Sen tycker jag ändå att de har, med de värvningarna de har gjort, kom ju också in en amerikansk försvarare. Oh, nu har jag tappat namnet, det är så många. Emily, va?
Ja, Madridal eller något sånt liknande här.
Ja, precis. Kom in här i sista sekunden. Så de har ju ändå stärkt upp truppen, de har breddat truppen, det känns som att det är lite mer möjlighet att rotera och sådär, och de har också spets med Anvegård in och sådär, även om Rytting då har försvunnit, men på det stora hela så ja, de har bättre möjlighet att klara det här parallella med Europaspelet då. Men fortfarande, det måste upp i kvalitet. Alltså varenda match måste de upp i kvalitet nu. Det finns inget utrymme för dem att halka runt någon mer. Utan nej, det är ju 100% fokus om de ska kunna lämna den här säsongen med liksom någon form av skön känsla.
Men det är också lite intressant att se Robert Vilam, tränare som faktiskt på sistone petat spelare som till exempel Lotta Ökvist, inhämtad från Manchester United. Nu sitter hon och nöter bänk i Häcken.
Ja, det är anmärkningsvärt på ett sätt. Hanna Wik, man kan inte blunda för hennes utveckling, har gjort en otrolig säsong. Och som vi nämnde i förra avsnitt, hon togs ju med också på någon så här praktikplats i, eller vad vi ska kalla det, prao i landslagstruppen. Nej, men det är fantastisk utveckling på henne. Och sen har då Anna Sandberg kommit in från Örebro, också otroligt lovande spelare. Men Lotta Ökvist gjorde ju en fin säsong i fjol, och som du säger, det är ett meriterat nyförvärv när hon kommer tillbaka från utlandsäventyr. Så, men där är väl en sån position där, där man kan rotera lite och ändå få ha gott om kvalitet. Så, men det är, ja, han är inte blyg nu liksom med Vilahamn, utan han går hårt och liksom lägger inga fingrar emellan när han tar sina beslut, och det är ju helt rätt.
Släpper vi helt enkelt honom och BK Häcken FF går över på IFK Göteborg, där det visserligen här i cupmatchen roteras en hel del, men vanligtvis är ju Stare kanske inte den som älskar att skifta elvan om man inte behöver.
Nej, så är det ju. Det var ju mycket snack om det i början av säsongen där det var väldigt, väldigt mycket samma elva som spelade. Nu så roterade han, vilka tog han egentligen? Det var Sebastian Eriksson fick komma in och spela.
Bjärsmy fick äntligen vara med på start igen.
Bjärsmy fick vara med igen. Pontus Dahlberg fick göra sin första start på A-lagsnivå sen han kom tillbaka. Och sen det var väl de egentligen, annars var det en ganska ordinarie elva som tog sig ut, och de vinner den här matchen mot Torns. Var ju sände ÖIS där då, så inte, har bara sett höjdpunkterna, men utifrån vad man har kunnat se där och vad man har läst och sådär, så var det liksom aldrig någon snack om saken. Och på ett sätt så har jag respekt för att Stare gör som han gör, för man vill inte riskera det där. Att, sen är det klart att där ska det ju vara ettan, allsvenskan, Torn är också ett mittenlag är de i ettan. Så Blåvitt kanske kunde kosta på sig någon mer rotation. Men samtidigt så gillar jag ändå Stares inställning där också, att han går för det med ganska liksom ordinarie manskap.
Och jag som ändå såg matchen lite på tv får jag säga att det var en sån klassisk när ett lag från högre serie helt enkelt bara städar av ett lag från lägre division. Visst, Torns hade någon halvchans där, här och där, men det kändes ganska tidigt den matchen som att Blåvitt skulle åka hem med 3 pinnar och ett gruppspel.
Ja, 3 pinnar.
Ja, men det får man ju alltid för fan.
Ja.
Alltid. Däremot Torns, även om de kanske inte alltid är bäst på plan, så är både du och jag vet jag är stora fan av deras Twitterkonto som får en del uppmärksamhet men som nästan borde få ännu mer, och att de som styr det inte nästan blir headhuntade till någon större klubb är ju nästan anmärkningsvärt ju.
Ja,
det är ju svensk fotbolls absolut bästa Twitterkonto för ett lag.
Ja, de är kungar där. Det måste vi ge dem. De är väldigt så med glimten i ögonen. Sen jag kan tänka mig att anledningen till att de inte har blivit headhuntade, det är väl för att det kanske, alltså de stora klubbarna vill gärna ha en professionell och allvarlig touch. Det är klart det ska
vara trist och stelt.
Ja, lite så. Nej, men jag tycker generellt att det är fan, vi har lite för hög ribb. Alltså det behöver inte vara så himla allvarligt alltid. Det var lite det jag menar också med Fidde där, att han springer och pissar på toaletten. Alltså sådana grejer är ju kul när det blir lite så här lättar upp, eller öjsupporten som vurpade. Alltså de grejerna som lättar upp det är väldigt roligt. Och de i Torns Twittergänget där, de är väldigt bra på att lätta upp det, göra något som såklart betyder jättemycket för många sådär, men göra också, alltså bidra till att det är kul. De hade ju hur många roliga uppdateringar som helst inför matchen mot Blåvitt, och även när de mötte Geist där nere sådär. Det var ju en magisk bild nu på vad är hans titel? Koordinator eller någonting i Blåvitt, Gustav Hessfeldt och någon materialare.
Roffe-materialaren och hela, där, ja. Och så dubbla SLO-er och hela, ja, köret där.
Ett ganska tungt gäng liksom. Och så, vad var kommentaren där? Något om att
det var väl något om att det här skulle vara Blåvitts backlinje, ja, ikväll något sånt där var liknande.
Ja, jag skrattade gott åt det i alla fall. Alltså jag tyckte de bjuder på sig själva, och de vet också att de är liksom, det är ingen storhet som hans inne på dem. Och de kan också vara seriösa och gratulera Blåvitt gick vidare och sådär. Men de har en skön glimt i ögat som jag i alla fall verkligen uppskattar och som förtjänar alla hyllningar. Jag älskar det. Fortsätt göra det ni gör.
Hur mycket älskar du Emil Salomonsson då?
Han är ju skåning, så det är klart att man älskar honom.
Ja, både assist senast mot Sirius-serien, mål här mot Torns, och jag får väl börja nästan med att pudla här. Jag kallar det honom. När du tyckte han har sett lite intressant ut i vissa inhopp, sa jag att Emil Salomonsson har sett ganska trött ut. Det stod jag visserligen fast för när det gäller inhoppen. Men sen han blev ordinarie, sen Alexander Jallow stack till Italien, så har han visat att han håller faktiskt en högklass fortfarande.
Han har verkligen visat, jag tycker han gör en bra insats mot Sirius. Och sen kliver han fram här, visst det är en straff, men Emil Samuelsson, det ska ändå slås i mål, och han är säker där, han var säker. Han slog mycket straffar när han var i Blåvitt förra vändan, och han har ju återigen tillslaget och inläggsspel och tillslag på liggande boll. Det är ju några av Emils absolut främsta egenskaper. Men han har kommit in i det väldigt fint, och det är ju samma där om Arnes lös i Geist där efter matchen, så tycker jag också det lyser om Emil Salmonsson här i de intervjuer man har sett i tv och sådär, att gud vad han är glad att få spela fotboll igen. Och
att Alexander Jallow blev såld.
Ja, men ja. Ja, men såklart att han för sin lagkompis skull så är han. Men han får chansen nu, och han har väntat på den, och man anade väl att Jallow skulle gå förr eller senare, och det är naturligtvis då viktiga matcher för Emil direkt, att han visar att jag är här och jag tänker ta den här chansen, även om det kanske har sett lite sisådär ut i inhopp och sådär. Men stark start här för ordinarie sessionen för Emil Samuelsson. För jag har svårt att se att det är någon annan som ska komma in och ta den här högerbacksplatsen. Så jag väljer att kalla honom fullt ordinarie nu.
Oj. Du och jag båda var ganska tuffa mot Eman Markovic här på sistone, framförallt hans allsvenska prestationer som inte direkt har rosat marknaden. Nu gör han 2 mål, visserligen inte mot allsvensk motstånd, men vänder det nu eller har vi fortfarande rätt?
Ja, framförallt du kastar ju ner honom längst ner i frysboxen. Du ville ju egentligen kalla honom floppvärvning redan ju, men vågade inte för att du skulle få en...
Jag tänkte att lite mer än 3 matcher får man ge honom.
Ja, det var
tvivl. Jag tror ju dock att det kan ha varit hans bästa polare då, Erling Braut Haaland, som har fått fart på honom. För man ser ju han i sitt där som gör mål nästan varje gång han rör bollen. Så han kanske har sagt något smart här till Eman som har fått fart på honom.
Ja, kan så vara. Nej, men han... Jag tittade på de målen han gjorde nu och det var ju två fina mål, två klassmål faktiskt. Det första framförallt där han vänder tycker jag och sen placerar kyligt. Det visar att han har kvalitet och han är väl kanske också en typisk sån spelare som det skiljer sig där. Vissa kan tuffa på och göra bra prestationer trots att poängen inte kommer. Markovic känns lite som en sån som behöver göra poäng och här får han göra två mål. Det tror jag kan vara så viktigt för honom. Ja, och ser också att han börjar kanske hitta lite mer rätt i när han ska gå och hur han ska kombinera. Och nu var inte Marcus Berg med och sådär. Så det blir ju annorlunda med Berg såklart. Men han lär sig mer och mer och jag tror grymt viktigt tror jag faktiskt för honom att han gjorde de här målen. Så får man bort det här att han inte har gjort några poäng och inga mål och sådär. Liksom. Så grymt viktigt för honom.
Det går upp och för honom, det gör det fortsatt inte för Erik Sorga som fick ett kort inhopp mot Tons och jag tror det senast Sebastian Olsson under tiden när det var Jögge Lennartsson som var tränare. Senast jag såg en spelare som kändes så otroligt iskall faktiskt.
Ja, jag när det gäller Blåvitt så håller jag nog med dig. Sebastian Olsson var långt ner i Lennartssons frysbox, men Erik Sorga är han är nästan ännu längre ner. Och det är så... Ja, nu var det väl sannolikt så att Pontus Svanrud kanske var hjärnan bakom den här värvningen och Pontus Svanrud är inte kvar. Men någonstans måste det ha förankrats med Mikael Stare och ledarstaben att vi vill ta in den här gubben och att man har sett någonting. Och snubben är ju ändå landslagsspelare för Estland. Men det är ju... total, alltså han används ju inte och att han får 10 minuter mot Tons att man bedömer att han är inte viktig, alltså det måste ju tyda på att Blåvitt har gett upp honom och så snart som möjligt så kommer man försöka göra sig av med honom på ett eller annat sätt. Det är i alla fall min känsla, jag vet inte om man kan tolka det på något annat sätt.
Nej herregud, nu är visserligen de flesta fönstren på väg att stängas eller är stängda, men skulle Erik Sorga vara i IFK Göteborgs trupp nästa säsong, då kan jag äta upp min hatt eller något liknande, för det är helt osannolikt om han faktiskt överlever den här vintern.
Ja, nej, jag kan inte se det hända heller faktiskt.
Vem vet, han kanske fortsätter sin karriär i ditt gäng Utsikten här som fortsätter sitt kräftgång. Det är rätt ner i källaren fortsatt här ju. Vad är det som händer?
Mitt gäng.
Ja, du är den som följer det laget,
ja,
på den här redaktionen.
Jo, men det är jag ju. Ja, det är... om man har tagit det lite lugnt så här tidigare med att ja, men de har en bra grund att stå på sådär. Men nu är det nästan så att man börjar sätta kristämpeln. Vad är det? 10 raka nu tror jag. Utan seger och mot Örebro så var det ett möte mellan de två typ formsvagaste lagen. Det var verkligen så här krismöte. Och man tar ledningen där i matchen men lyckas schabbla bort 1-1 och sen Willem Nilsson orsakar straff i slutet. Den såg, i alla fall på de repriser jag har sett, så väldigt billig ut. Det ser ut som att Örebro-spelaren bara faller ihop egentligen. Men straff blev det. Hamad sätter den 85:e, Utsikten förlorar igen och nu är det inte långt ner till de negativa strecken. Och, nej, nu är det faktiskt nu är det krisstämpel på dem på riktigt.
Om inte du slår fast det så slår jag fast det här och nu. Jag tror raset kommer fortsätta för Utsikten och de kommer till här rätt ur Superettan. De kommer inte ens få kvala sig kvar. Rätt ur.
Jädrar.
Ja,
nu är det du som slår fast saker här istället.
Ja, men jag tar på mig det för du har ju varit lite ett kryss två kring Utsikten här och inte riktigt vågat säga det. Men jag ser inte att de ska kunna vända på det.
Ja, vad fan. Jag sa väl för några veckor sedan att de skulle hänga kvar. Men jag börjar bli lite orolig nu. Ja, men de måste göra något som bryter av. Lite som man pratade om ÖIS i våras. Att när det går så lång tid utan att man vinner, så du måste försöka, tänker jag i alla fall, du måste försöka göra något som gör att du tänker på något annat. Du bryter av, att vi inte bara maler på. För alltid så säger spelare och ledare så här, lösningen är att ja, men vi ska gå tillbaka och vi ska göra det vi har gjort och till slut så lossnar det. Och ibland så är det där, ja men tillbaka till grunderna, spela lite primitivt.
Det gillar du inte, hör
jag. Jo, men det gör jag väl. Det är ju sant, men jag tänker att man måste ju för fan kunna göra andra saker som Blåvitt gjorde när de åkte till Tanum strand och efter det förra säsongen och efter det så vände säsongen. Ibland kanske det är något sånt som behövs. Och jag tänker att för Utsiktens del så måste man jag vet inte hur de mycket ventilerar sådär, men man måste ventilera och man måste göra något som bryter av, som kanske inte nödvändigtvis har med fotbollen att göra, utan försök bara liksom skapa ny energi och sådär, för nu är det, spiralen är liksom kraftigt nedåtgående, och jag tycker faktiskt ett stort ansvar landar lite på ledningen som inte lyckades få in något mer nyförvärv under sommaren. För även om de gjorde det väldigt bra när alla var hela och friska nästan i våras, det är ändå någonstans naivt att tro att man från ettan liksom ska kunna dansa vidare på det, att man kan tappa bästa målvakt och ta in en målvakt som, ja, som inte har varit bra.
Och det är så, nog den spelaren du har sågat mest av alla hela Göteborgsfotbollen, Palmowski.
Ja, egentligen så borde jag nästan såga Richard Friday guys med, för hans första halvlek mot Värnamo, det var sorgligt att se faktiskt.
Men
så,
Palmowski, ja, är peta, de har lyssnat på det.
Ja, de Bosko körde in Georgievski istället, så tror
har
jag.
Har du fler tips till utsikten av Bosko eller? Så kan vi se om det stämmer med eller?
Ja, nej, men jag förstår att Bosko byter målvakt där, för Palmowski har inte varit bra nog, och Georgievski känns som att han är lite bättre i luftrummet, och återigen, det är mycket, mycket dueller i luftspel och sådär, superrättar mycket kamper i straffområdet liksom. Och nu väntar Brage borta, de ligger trea, alltså nej, de
stor förlust för Kike.
Allt kan hända i superrättan och det blir ologiska resultat hela tiden, men det är klart att nu måste de snart få det att vända.
Men först, det här kommer visserligen vara efter vi har spelat in där, men de ska ju möta Frölunda också.
Mm.
Och inte hockeylaget då alltså.
Nej, det hade du gärna velat.
Jajamän,
det hade varit Lash och Joel Lundqvist och jag och grabbarna.
Ja, det hade man ändå velat se ju.
Ja, de och Bosko i en tuff duell.
Det hade betala stora pengar för detta.
Ja, nej, men de ska möta rivalerna får vi säga. Ja, men det är ju ändå ute i väster, utsikten Frölunda, det är ju hett derby och jag tycker det, jag funderar faktiskt på, jag slutar jobba här vid sextiden idag, jag funderar nästan på att jag ska ta mig till Majvallen och åka och kika på den här matchen bara för kul att se. Frölunda har också massa tidigare utsiktenspelare, gamle DJ'n Alexander Angelin är väl där och lirar, han var utsikten så sent som i fjol, Braji Bergson, Andreas Öhman, Axel Gunnarsson, det är flera gamla utsiktenspelare som
Utsikten B helt enkelt.
Utsikten B.
Och så utsikten då Gais B.
Ja, lite lite
det är olika näringskedjan, ja, där var man står.
Det är så det är. Men det var ju faktiskt lite så utsikten spelare som fick gå i vintras när utsikten valde att gå på det här Spanienspåret istället, så förstod jag det som i alla fall att då kunde man inte få in alla de spelarna som var med i fjol i kalkylen, och då fick de lämna och det var lite besvikelse och sådär. Så det är säkert ett gäng som är rätt så taggade på att möta Kiken. Framförallt så ska det bli en häftig match, och jag tror, nu får vi se vad resultatet blir, men att det kan också bli vändningen för utsikten kanske, att man får en match mot sämre motstånd, får göra lite mål, får tillbaka självförtroendet. Kuppen, ja, man kan använda det på fler sätt än att bara ta sig vidare.
Då så, då har vi ändå kämpat oss igenom den här kuppbonansan och ska gå över till ett specialdel i podden nu. Vi ska lyfta en av dina texter du har skrivit.
Ja,
lite egen promotion.
Ja,
här.
Det måste vi göra.
Vad är det för stark text vi ska lyfta nu?
Nej, för helvete. Det
in och klicka g.se. Filip Trollér, är det en transfer-special du har bjussat på?
Ja.
Scout Trollér som sagt.
Nej. Men,
sportchef Trollér.
Nu är det mycket här. Men jag gjorde en sammanställning över sommarens fönster. Det har hänt otroligt mycket i våra klubbar, i andra klubbar framförallt. I Allsvenskan har det ju varit en värvningskarusell som har varit... Jag har nog aldrig varit med om något liknande vad jag kan komma ihåg. Alltså, det har ju varit hur många stora värvningar som helst, hur många värvningar som helst. Det har hänt så mycket, och då tyckte man... tyckte jag väl att det var på sin plats att göra en liten summering av det som har hänt här i stan. Och så jag gjorde en sammanställning där bara med våra olika klubbar, vad som har kommit in, vad som har lämnat, och så en liten kommentar till det. Ingen märkvärdig text som bör hyllas eller något åt det hållet, absolut inte. Men lite förhoppningsvis någon som kan tycka att det är lite trevlig läsning, jag vet inte.
Vi förtydligar då att det ändå är lokalt du har tittat.
Absolut.
Så du inte har gått på Allsvenskan. Du har inte tagit med John, världens största sign-on med Scudetti och de andra.
Nej, det har jag inte gjort. Jag har hållit mig helt lokalt. Och det har varit Allsvenskan, Superettan, ettan när det gäller Gais då, och Damallsvenskan.
Du har inte gått igenom alla lokalfotbollens divisioner också?
Nej, det hade man nästan kunnat förvänta sig, va? Så här, hittar man så här någon GP-medarbetare som har bytt från
klubb i division 6 här.
Ja, någon som är klar för Kullavik eller någonting. Typ. Ja,
finns fasen inget lag där ute. Det är Sandlyckan eller det är Särö. Det är klubbarna vi har där ute.
Och vilka sympatiserar du med nu?
När... Givetvis Särö IK, min fantastiska moderklubb. Ja. Som har gjort mig till den jag är.
Ja. Var det tuffa derbyn? Eller det
är... Ja, det var det faktiskt. Då var det ofta folk man kände i Sandlyckan och i Särö. Vi kände varandra och spelade mot varandra.
Ja. Och du var den här mullrande mittbacken väl, som körde över allt?
Om jag ska jämföra mig med någon fotbollsspelare någonsin som har funnits, så känner jag att jag var mest lik Petter Hansson, den gamla stabbiga mittbacken, utan teknik, ganska bra på att tackla bort andra, ganska bryskt ta bollen och helst ge den till någon annan. Sen. Jag hade varit en klassisk 2-4 i din transferövergång.
Ja, det hade du säkerligen varit, och så här kommentaren varit så här lite trög i vändningarna, som en finlandsfärja.
Ungefär så var det, ja.
Men ja, har rätt så god inställning. Nej, det har du fan inte det heller. Så. Nej, jag vet inte vad, men max 2 hade du fått.
Då går vi helt enkelt över på din transferspecial och ser vilket lag i stan har gjort bäst fönster då.
Ja, men jag tycker det är ganska givet, och jag har varit inne på det lite tidigare. Mycket handlar om vad det är de har lyckats behålla. De har fått in Simon Gustafsson, Tobias Sana. Det är två vassa förstärkningar. Men framförallt så har de fått behålla Alexander Jeremejeff. I min värld så finns det inget lag som kan konkurrera med BK Häcken om vem som har gjort det bästa fönstret i sommar. De andra, det har hänt mycket på många håll, och det kanske är fler spelare in och sådär som har varit bra, men Häcken, kontentan av hur laget ser ut innan sommaren och hur det ser ut efter sommaren, och med tanke på hur det borde se ut med tanke på Jeremejeffs fantastiska vår, så är det, då har de klarat sig mycket bra. Gustav Bergen, Leo Bengtsson har försvunnit, Tobias Anna, Simon Gustafsson, fullgoda ersättare där. Johan Brattberg kommer tillbaka, känns ändå som en liten uppgradering med tanke på hur bra han var i utsikten jämfört med Rashid då, som har försvunnit. Och spelarna i övrigt som har lämnat, det är Falsetas, Tobias Karlsson, de står inte högst upp i hierarkin. Men återigen, Jeremejeff är kvar, och bara det är liksom 5-4.
Oj, så det är 5-4, det är full pott till Martin
Eriksson. Ja, det är full pott faktiskt.
Vad tror du Sonny Karlsson säger om det?
Ja, han kanske blir... Nej, fan Sonny, han undrar säkert Martin det tror jag.
Tror du det?
Ja, men det tror jag.
Fan, vi får väl se, vi får väl ha med Sonny Karlsson här i podden och attackera Martin Eriksson lite.
Ja, precis.
Allt var bättre för.
Ja, så är det klassiskt.
Sämst fönster då? Det gissar jag att det är ett lag du pratar om.
Ja, nej, men nu det känns som att jag trackar utsikten här, men jag kan liksom inte se, när man tar in Florian Palmowski från Hertha Berlins andra lag och man tar in två lån från Veles. Vega då, anfallare sett Vega, har sett okej ut i sina matcher. Aniebo har vi pratat om.
De här busen,
röda korten, vansinnes, också sett så här fin ut med bollen och sådär, men nej, det räcker, alltså det räcker, du hör ju själv, det räcker ju inte om man vill på allvar hänga kvar i Superettan. Jag tycker man fipplar bort det fina utgångsläget man skaffade sig genom att inte stärka upp. Johan Brattberg, det är liksom en av seriens bästa målvakter under hela våren, och då måste man satsa 100% på att få in en vettig målvakt, och det har man bevisligen inte fått, även om Palmowski kanske lyfter sig, men jag har svårt att se det. Återigen
attack på stackars Palmowski.
Jag måste sluta. Men det är inte tillräckligt bra på det stora hela. Och, ja, sen är det i och för sig bara Brattberg och Konradsen som har försvunnit sådär av de tongivande spelarna. Konradsen var inte jättetongivande heller. Men så viktig var förlusten av Brattberg att jag kan inte göra en annan bedömning än att utsikten är de som har gjort svagast fönster.
Och inte då för att prata för mycket om din starka artikel här, utan folk ändå ska få chans att läsa den. Trots de här hårda orden, trots de här sågningarna, så är det inte en etta på utsikten.
Nej.
Hur är det möjligt? För tvåa är ju ändå ett godkänt fönster. Eller har du missförstått hela skalan här nu?
Ja, jag kanske var lite snäll där. Men det jag baserade på är...
Kan jag gå in och ändra nu?
Nej, för helvete. Har man en gång satt någonting så ska det stå kvar. Men Vega och Aniebo, om Aniebo bara kan skärpa till sig och sluta med de här vansinnesbesluten, då har de ju ändå fått in två spelare som i alla fall ska bredda truppen lite grann och som gör att alternativen blir något fler. Det gör att det klarar sig upp på ett godkänt betyg.
Nej, men det känns som det är en svag tvåa åtminstone.
Ja, men det
kan du ge dem.
Det är en svag tvåa.
En som inte är en svag tvåa, det är en spelare du har pratat om gång på gång sedan jag varit med i den här podden. Ja. Anna Anvegård, som du även har satt att det blir den värvning under sommaren som blir mest lyckad.
Ja, det här finns ju inte med i artikeln, så det här är lite bonus nu.
Oj, oj, oj. Extra jingle kommer in nu.
Ja, det vill vi ha. Bonusinfo. Ja, det vill vi ha. Bonusinfo. Bonusinfo. Det finns väldigt många duktiga spelare som har kommit in i klubbarna under sommaren. Och Salou i Blåvitt och Pontus Dahlberg i Blåvitt. Ju sådana spelare. Salou kanske, säger man Salou.
Jag är inte så säker på efternamnet, men förnamnet ska i vart fall vara Abundance.
Abundance. Ja, men Abundance på sikt känns han som en sån där värvning. Nu när man har, det lilla man har sett, känns han som det skulle kunna bli sjuk succé. Lite som Al-Hassan Yusuf blev i Blåvitt också.
Jo, lite som Odilon Kosso i, där ja, i Hammarby. Han är ju ändå från samma akademi där nere, fabriken.
Ja, 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 precis. Kossi, jag gillar att du skiter i efternamnet. Du var osäker. Ja,
ja. Jag skerar ur halvväxt där.
Ja, ja. Nej, men han kan bli jättebra på sikt. Pontus Dahlberg, klass av Blåvitt, får hem på ett längre avtal. Så här. Men om vi bara tänker vad som kan uträttas den här säsongen, så tror jag ändå att Anna Anvegård kanske är den spelaren vi kommer att tala om som den mest lyckade sommarvärvningen.
Också den värvning som kanske ändå gör störst påverkan direkt på sitt lag, även om Simon Gustafsson är en klassspelare och Tobias Arn har visat det i Häcken med.
Absolut, och där finns en sån som Viktor Lundberg gjort det bra i ÖIS, och Mervan tar Gais vidare. Alltså så här, det finns väldigt många kompetenta spelare och bra värvningar, men jag tänker ändå att den höjden Anna Anvegård har i sig och med den klassen hon besitter i en damalsens kontext där hon ska kunna vara en superstjärna, så borde hon kunna bidra så mycket att man, när man tittar tillbaka på det här sommarfönstret, så ska man se på henne och tänka att det var sommarens bästa värvning.
Sommarens sämsta värvning, du har varit inne på honom några gånger redan. Det är inte en spelare i Utsikten, hör du häpna.
Nej, det hade, egentligen är det Palmowski hittills.
Men du kan ändå inte ge han det igen.
Jag kan inte kasta mig skit på honom. Och jag...
Så vem kastar vi skit på nu?
Jag får göra det på här och nu. Så känns Richard Friday det som Gais. Han var ju inlånad under våren. Han presterade inte alls bra. Sen ska man ha med sig att det tog lite tid för honom att komma in, och det var lite med arbetstillstånd och sådana saker, så det blev kanske inte den perfekta starten för honom i Gais. Men nu under sommaren, som var många var ganska säkra på att ja, men Friday guys kommer släppa Friday. De har bra offensiv besättning också. Och så fick in Mervan och sådär. Men helt plötsligt så dyker det upp ett 2,5 års kontrakt. Magnus Sjöldmark stod och sa något att ja, han var kvar där och tränade. Det är mest av social karaktär. Jaha. Och sen så kommer det 2,5. Jag fattar att Sjöldmark inte säger, berätta för mig där.
Han kanske är otroligt bra socialt.
Ja, 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 men precis. Nej, men det är mest... Någonting ser de naturligtvis i honom, och jag förstår, han har en jäkla spets i sin snabbhet, han är brutalt snabb, och det är en spetsegenskap som är värd att hålla ett extra öga på, för snabbhet är så viktigt i dagens fotboll. Men hans slutprodukt och hur han såg ut nu mot Värnamo, alltså det såg ut som att han var på stranden och latchade lite, han var inte ens seriös i passningarna, och det var bedrövligt att se. Och de inhoppen han har gjort här tidigare nu också, sen han fick det här kontraktet förlängt, det har inte varit bra nog. Sen har det inte varit jättemycket speltid så, men här och nu så kan jag inte förstå hur Gais hovar upp ett 2,5 års kontrakt. Jag gissar, och det jag har hört också, är att det var väldigt billigt. Övergångssumman som man gav den lettiska klubben då ska ha varit så marginell liksom. Så det är sannolikt ingen stor investering, och därmed så kanske det inte är en kass värvning, för det är liksom ingen, du satsar inte massa pengar på en spelare, ingen risk egentligen så sett. Men jag kan inte riktigt förstå den. Sen kan Richard Friday bli en jättebra värvning på sikt, men här och nu är min bedömning att det är den märkligaste och sämsta värvningen.
För att du inte vågade ta Palmowski återigen.
Palmowski kommer där på andra plats, det trycker jag till den.
Nästa punkt på din lilla transferspecial, det är kanske inte heller med i texten.
Nej.
Det är det största fyndet har du också hittat.
Ja, och det är Abundance då, får det ju bli.
Salau.
Ja, där har vi kanske uttalet. Kör det en gång till.
Abundance Salau.
Wow. Det.
Om IFK Göteborgs presschef eller medieansvarig Marcus Modell lyssnar på den här podden, så vet jag att han, med tanke på att han kan lite franska, är otroligt noga med det här uttalet. Så okay. Vem vet, det kanske kommer rättelse här snart.
Ja,
det... Han skickar in en ljudfil med hur du ska uttala, som vi klipper in varje gång.
Ja, det hade varit tacksamt faktiskt. Nej, men han nu, återigen, man får ju liksom göra den bedömningen man kan göra på det man har sett. Och nu har vi inte hunnit se så jättemycket av honom. Men han gjorde det väldigt fint i U21-matchen där Dahlberg fick spela sin första sen återkomsten. Och mot Sirius, det var ju faktiskt en lite hållkäften-insats från honom. Och hur han skärmade av, hittade ytor, rörlig, intensiv i pressspelet. Också en fantastiskt fin passning till Marcus Berg som gör för övrigt ett jäkla drömmål som vi borde ha nämnt här någonstans. Och han är ung och han är utvecklingsbar, och är han så här bra när han kommer in i en debut, hur bra kan han inte då bli på sikt? Blåvitt har ett långt kontrakt med honom. Och har sannolikt inte behövt hova upp några större summor för att få hit honom. Jag tror att det blir ett jäkla fynd.
Ja, men det är ju fördelen för både IFK Göteborg och det Hammarby, de som har haft lite samarbete med de här ASEC Mimosa. Övergångssumman för de svenska klubbarna är ju ofta väldigt liten, pengen väldigt liten. Men ASEC Mimosa vill få dem till Europa, akklimatisera, spela på en lite lägre nivå, och sen tar det ju ofta ett halvår om de är bra, så kommer Europas storklubbar och bara nafsar direkt.
Ja, precis. Så är det ju. Men det ska bli väldigt intressant att följa hans resa i IFK Göteborg. Och, ja, här och nu så ser jag det som sommarens fynd i alla fall.
Mm. Vilket är det tyngsta tappet då?
Ja,
det är en spelare som du har hyllat fanns en gång på gång sen jag har varit med i den här podden.
Ja.
Och din målvaktsfavorit i Göteborgsfotbollen. Johan Brattberg!
Ja, jo. Nej, men det går inte att blunda för att han var väldigt bra för Utsikten, och med sin räckvidd och den tryggheten han gav det försvaret, så... Och med tanke på då att ersättaren inte har hit.
Palmomsky.
Nej, men bara att han försvinner, Brattberg, och också att man tappar sin första målvakt i det skedet av säsongen. Så här, Aydin Selkovic, alltså allt han har gjort för ÖIS, det kanske vore det logiska valet, men ÖIS får ändå 5 miljoner där, har täckt upp med Viktor Lundberg, Herman Sjögrell, känns liksom, då blir det ändå lite mer... Ja, rimligt på något sätt. Men Brattberg här, hans betydelse, nej, det går inte. Det finns flera. Aydin, Kevin Jakob har gjort jättefint i Blåvitt. Det är flera spelare som har försvunnit. Gustav Bergen också. Men där har liksom ersättarna har varit mycket bättre, och då blir tappet lite mer lindrigt. Men Johan Brattberg, det är verkligen tungt för Utsikten att han har försvunnit.
Sista punkten du har med, tror jag inte heller med i din text.
Nej.
Största överraskningen. Och den känns ju ändå väldigt given. Den, jag tror de flesta kan gissa vem det är.
Ja. Jag tror inte det var så här att folk trillade av stolen när Viktor Lundberg blev klar för ÖIS. Men lite trillade man ändå av stolen när man hörde rykten om att Tobias Sana var aktuell för Häcken. Att han skulle gå till den som i allsvenskan är Blåvitts enda rival i stan, och som ändå har blivit en större utmanare och en rival för IFK Göteborg, får man ju kalla det. Det var förvånande. Sen har man ju fått förklaringarna från Sanna hur han resonerar, och det får man ju ha respekt för. Familjen går alltid först, och han sa ju det att mycket handlar om att han vill inte flytta ifrån sin dotter, och det är ju bara att förstå det. Men ändå att Tobias Sanna hamnade i Häcken, jag hade i alla fall inte kunnat förutspå det, utan jag tänkte att han skulle ta något äventyr i någon annan allsvensk klubb eller utomlands kanske. Det ryktades ju om norskt intresse och sådär, men... Ja, det var den största förvåningen för min del i alla fall. Jag vet inte om du delar det. Jag tror att du gör det, va?
Det är svårt att hitta någon annan övergång för våra lag som, jag höll på att säga, som ändå väckte någon form av känsla överlag. Det är väl den enda övergången som faktiskt väckte känslor då väldigt mycket för de andra, när du sker om vilka Utsikten, Kais, ÖIS, Häcken dam har värvat, Blåvitts värvningar. Det är ingen som så här, woho, nu gick han dit.
Nej, det...
Eller hon den för den delen.
Nej, precis. Sen måste man ju också, när du nämner Blåvitt där, vi har ju en anfallsvärvning i Blåvitt, Abdullahi, som hade också kunnat vara med på den här listan hittills i alla fall. Nu har han ju inte spelat en sekund, men bara grejen att han att han inte har kommit igång än, och då snackar vi sämsta värvningen. Mm. Det är ju lite oroväckande för IFK Göteborg. Jag förstår ju att det skulle vara en startsträcka, men den har ju blivit mycket längre, och hans fysiska status, vad händer där egentligen?
Men, ja, det kan man verkligen fråga sig, och en av hans styrkor när han presenteras var ju just hans fysik, ja, och uppenbarligen, ja, verkar den fysiken vara allt annat än bra. Han har ju knappt ens varit på träningsplan. Det är ju Jeremejeff under Marbella-läget varning på honom.
Lite så. Sen minns jag inte hur lång kontrakt de skrev med honom, men där finns ju antagligen då tid på riktigt att liksom komma igång, och då är det ju samtidigt dumt att stressa. Så därför tar jag inte med honom som någon sämsta värvning, men man kan bara flagga upp den, för det var ändå ganska, alltså, meriterad spelare som kom in till Blåvitt då.
Men man får säga att de trots allt ändå bara spelar med en anfallare, Blåvitt, ja, han gör det hyfsat bra ändå.
Han gör det hyfsat bra, det är... Ja, om Jeremejeff är sjuk så är Marcus Berg nästan, ja, han är lika sjuk faktiskt, för vilken form han är i också.
Härligt, då säger vi helt enkelt tack för den här veckan. Får se om jag är tillbaka även nästa vecka, eller om jag då är en enkel petar mot Robert Laul och fotbollsgruppen här på GPs senaste tillskott. Adam Fröberg.
Ja, vi får se. Jag ser...
Välkomnar du in de två, eller kommer jag vara kvar här? Du är ändå en fast medlem här i podden.
Ja, jag vet inte.
Ser min poddframtid ut?
Vi får se vem som betalar bäst helt enkelt. Men jag gissar i alla fall att du kommer stå här och vi kommer höra knackningar på dörren här om du
små
inte
väsningar.
Får vara med. Ja, släpp in mig!
Ungefär så, ja.
Men du får väl ta tag i kollega Rölander och sätta dig och göra någon sån här femte perioden eller vad ni kallar det.
Fjärde perioden. Rölander är du bekanten. Ja, ett succébegrepp som alltid funkar.
Ja. Jag hoppas att du kommer tillbaka till podden. Alltid trevligt att sitta och köta med dig.
Jag får göra några gästspel helt enkelt. Tack så mycket.
Tack.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.